till podcasten Prost och Prosecco. Podden där vi pratar prost, questionnaire och dricker Prosecco. Jag heter Emelie Dahl och det här är min vän Leo.
Hej!
Hej! Vi har ju precis kommit tillbaka från min slitiga, härjiga jävla möhippa i Barcelona.
Hur mår du?
Jag mår förhållandevis bra. Men jag insåg ju när jag tittade på bilderna hur härliga vi har varit.
Jag kände mig, när vi kom hem så kände jag mig typ tröttare än efter Way Out West.
Ja, verkligen. Men det var otroligt fint. Tack för det.
Ja. Bara kul måste jag säga.
Ja, helt amazing på verkligen alla sätt.
Bra möhippestad.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Ja, särskilt om man går ut från hotellrummet.
Ja. Skönt att man bara gjorde det en dag typ.
Ja, verkligen.
Och på kvällarna man inte kunde se något.
Exakt. Nej, men det var fantastiskt. Det var fantastiskt att få upptäcka matstaden Barcelona framförallt.
Mm.
För att det var väldigt annorlunda från andra spanska städer jag har varit i.
Mm, ja, det håller jag faktiskt med om.
Lite mer innovativt och trendigt.
Ja, för att
det är så gammaldags.
Exakt, för ibland kan jag känna att spansk mat är lite tråkig.
Ja, gud ja.
Eller hur? Men, men i Barcelona är det ju inte ett dugg tråkigt. Nej. Där är det ju superspännande.
Ja, verkligen. Fantastiskt. Du hade gjort väldigt bra research, måste jag säga.
Tack. Det är en sån här sak som gör mig lite olycklig. Att den här restaurangen El Bulli har stängt.
Mm.
Jag försökte ju boka bord där några gånger.
Aha.
När jag var student.
Aha.
Skrev bara så här självklara mejl att jag skulle komma dit det datumet.
Det är jag, och så, Leo.
Och varje gång, jag fick nej varje gång.
Ja,
och då skrev jag jätteupprörda mejl tillbaka.
Om vi ska försöka koncentrera oss lite här nu då.
Mm.
Det känns som att vi är lite på ett så här post-hippa-high.
Ja, faktiskt.
I att vi är jättefnittriga.
Mm.
Ni får stå ut med det lyssnare. Jag tror att ni tycker att det är ganska kul i och för sig.
Jag tänkte faktiskt på det på hippan. Vi ska ju prata om hjältar idag.
Ja, just det.
Och jag upptäckte ju där vid ett tillfälle att vem av dig, mig och Martin som är mest hjältematerial.
Ja, inte det. Jag i alla fall.
Jo, det är
nej,
det.
Nej, verkligen
jo, inte. Vet du varför? Jag har ett exempel. När vi skulle gå och ta en taxi hem till flygplatsen. Så var det ju en man som kollapsade framför oss.
Gud, det hade jag helt glömt.
Har du glömt bort det?
Ja, jo, men, eller jag kom ihåg det nu när du säger det. Var ju så, jag tänkte inte på
han fick
då
någon hjärtattack eller någonting.
Ja, fan, det var jättehemskt.
Och medans du, innan jag Martin ens hade reagerat, så var ju du fram och höll på att hjälpa honom upp på fötter och lyfta upp honom. Medan jag och Martin snarare backade.
Ja.
Så det var säkert.
Jag trodde att ni skulle komma till, alltså, och hjälpa mig.
Det kom ju massa andra.
Jo, men efter kanske en tiondels sekund.
Det var just det.
Det var jättehemskt ju faktiskt. Han blev ju helt, han fick ju någon slags stroke eller någonting.
Ja, det kändes som att han antagligen överlevde.
Ja, det tror jag.
Eller hur? Men det var, jag blev så obekväm i hela situationen.
Ja.
Och insåg vilket dåligt, återigen, vilket dåligt hjältematerial jag är.
Ja, fast det är också det. Jag är ju hjältematerial för gamla människor i huvudsak.
Ja, det
hade det bara varit en random.
Ja.
Hade jag bara blivit det. Nej,
hur skämt. Ja, så det,
ja,
det
tycker jag. Ja. Tack.
Så det, jag tror att av oss tre, jag tror inte att det är en komplimang att du är mer hjälte än mig och Martin.
Nej, okej. Okay.
Det är ungefär som att säga så här, oss tre är du som inte skulle klassa in i en flygväg, eller i en bergväg med ett flygplan.
Det är sant. Men ni är faktiskt mina hjältar.
Ja, tack.
Särskilt efter den här helgen. Nej, men som du precis sa, så är ju dagens tema på podden hjältar.
Mm, och vilket som är din, alltså, egentligen favorithjälte i den fiktiva världen?
Jo, så inte hjältar ifrån verkligheten.
Nej.
Och vi skulle väl inleda kanske lite med att prata om vad hjälte betyder för dem.
Ja, faktiskt.
För det jag har satt när jag skulle liksom förbereda mig för det här avsnittet och kunde verkligen inte känna att det är de personerna som dök upp från fiktionen i liksom min sökan efter den här hjältefiguren.
Nej.
Var hjältar. Utan nästan mer antihjältar.
Ja, men alltså grejen att jag undrar, är det så nu att vi är i en tid där det finns ingen riktig plats för hjältar?
Nej.
Man ser inte upp till mycket hjältar som innehåller så här hjälteegenskaper. Förutom
jo,
då
men alla
kategorin sätt superhjältefilmer.
Ja, för det var det jag tänkte.
Går ju jättebra.
Exakt.
Men nu om man skulle fråga, jag satt och så kollade upp lite så här studier och så kring hjältar innan när jag researchade den här podden.
Ja, men precis.
Och då så läste jag en undersökning som man gjort i USA bland annat, när folk skulle nämna sina hjältar. Och just så här att om man jämförde med för typ 30-40 år sedan, då nämnde folk mycket så här folkrättskämpar.
Ja, men exakt.
Du vet, Mahatma Gandhi.
Ja, men exakt. Nu kan jag tänka mig, eller vill du fylla i? Jag har ganska stark teori.
Men nu är det, men gissa då.
Jag kan tänka mig att det är ekonomiskt framgångsrika personer som typ Steve Jobs.
Ja, dels det. En kategori. Och sen också, du vet, typ rapartister. Alltså,
såklart.
Är du med? Alltså, superkändisar egentligen.
Ja, men också tänka lite, alltså, from rags to riches personer.
Exakt,
då,
ja. Och sen var tionde person, det var ungdomarna frågat, var tionde person valde någon de hade sett i American Idol. Och jag, då tänker jag på något sätt, det finns en bok som, jag tror den heter Neil Gaiman eller någonting, som heter American Gods.
Ja, det är Neil Gaiman.
Det är det. Har du läst den?
Ja. Det är en helt fantastisk bok.
Jättehäftig. Och där pratar de väldigt mycket om att det är inte en bra tid för gudar.
Nej, men precis.
Det är sånt här det citat som snart, återkommer.
Som tv-serie.
Nej.
Med, alltså med liksom hans manus och han har varit delaktig och sådär.
Oj.
Det kommer bli fantastiskt.
Det är alltså en bok som handlar om, egentligen, den utspelar sig i nutid och det precis. Är... Egentligen, man får en inblick i några gudar som försöker överleva i den här världen.
Exakt, alltså man kan ju säga att det är en anakronistisk, liksom...
Vad betyder det?
Ja, men att man har tagit liksom rester ifrån gamla kanon, alltså gamla tider, och som har satt i modernt perspektiv. Så
precis.
Det är lite så här, hur... Alltså, till exempel tror jag att det är påskkaren är en gud som bara dyker upp lite i periferin där. Och hur han då ska klara sig...
Exakt,
för i liksom det moderna samhället.
Exakt, för som... hypotesen i den här boken är ju att gudar lever på människors dyrkan.
Exakt, och tilltro till dem liksom.
Och då är det att det finns gamla gudar som sakta men säkert ersatts av nya gudar.
Exakt.
Så att istället för att man kanske hyllar påskharen en gång, så finns till exempel tv-guden, va?
Exakt.
Är en gud. Exakt. Liksom. Ja, och så det är mycket sådär. Ja. Så det är de gamla gudarna och de nya gudarna.
Och, de, såhär,
och det är en schism mellan dem.
Ja, och de lyfter in mycket såhär asagudarna då ju.
Jättehäftig bok. Tycker jag.
Ja, fantastisk bok, verkligen.
Jag läste den väldigt nyligen. Det var
Okej. Jag läste den i gymnasiet, tror jag.
Jaha, nej, det var Jonas som tipsade mig om den.
Den är helt läs den, hörni. Och verkligen, på tal om hjältar, för att det är ju verkligen en hjältehistoria.
Ja, och också just det här att de säger att det är ingen bra tid för gudar.
Nej.
Och då tänker jag att det är nu, det är ingen bra tid för hjältar.
Nej, det är sant.
Det är därför det är så svårt för oss.
För oss.
Att hitta liksom vad är hjälte.
Det är så svårt för oss hjältar att kämpa fram i vardagen.
Men vi kan hoppa in i en liten filosofisk aspekt också på hjälten när vi diskuterar det, bara så här lite, vad är en hjälte och så egentligen?
Ja, men precis.
Och då ordet hero, som kommer från grekiskan. Och då var en hjälte någon som var dödlig, en människa som var dödlig, gjorde saker som man inte kan förvänta sig av en dödlig, så att minnet av honom, eller henne, blev odödligt. Men det som var kul var så här att det var inte tvunget att vara något bra.
Nähä.
Nej, det kunde även vara någonting dåligt.
Okay.
Så att det var inte så att det fanns ingen moralisk aspekt i hjälte.
Nej.
Utan det handlade om att göra nästan otänkbara saker.
Ja, men typ stordåd. Åt det ena eller andra hållet.
Åt det ena eller andra hållet. Så att liksom dels är det sådana som typ Hercules.
Ja, men
klassiska. Men även så här, det finns en i så här grekiska mytologin som heter Medea. Som är en, hon beskrivs ibland som en häxa och så. Hon är typ barn,
sierska tror jag.
Ja, och sierska ibland, det finns massa. Hon är barnbarn till solguden tror jag. Men dödlig. Och hon i, det finns massa historier om henne. Men i grunden är det ju så att hon blir kär i en snubbe som heter Jason. Och för honom så är liksom, hon är beredd att bara döda alla för att han ska lyckas. Så hon dödar sina brorsor. När hon ska sticka med Jason så dödar hon sin brorsa. Sprider ut hans kroppsdelar på olika öar.
Ja.
Så att pappan ska bli försenad när han jagar efter dem.
Ja.
Eftersom att han måste plocka upp de här olika kroppsdelarna också för att begrava dem.
Rimligt.
Ja. Sen blir hon arg på Jason också.
Ja.
Dödar sina barn.
Ja, men det är ju den klassiska, klassiska
drama. Men hon är ansedd då som en hjälte.
Mm-hmm.
Ändå.
Det är
intressant. Eftersom att det inte så här, det handlar inte om att hon kanske gjorde någonting väldigt bra, men hon gjorde ju stordåd.
Ja, för det där är också intressant, just för att jag har ju redan idag använt termen antihjälte. Och det tror jag att många, alltså det är nog ganska vanligt missförstånd att folk tror att antihjältar är alltså den typen av hjältar, alltså folk som egentligen inte, som får en hjältestatus fast de gör dåliga saker. Men i alla fall för mig så tänker jag ju antihjältar som ofrivilliga hjältar.
Ja, okej. Okay. Och lite så här att det bara blev så lite.
Ja, men och framförallt att så här, de inte kanske riktigt har förtjänat alltså hjält. De har inte gjort stordåd.
Nej.
Men de har gjort smådåd.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen.
Om man ska ta ett exempel direkt liksom, alltså det är inte någon från min lista, men som jag tycker är så här, på något sätt höjden av antihjältar, om man ska liksom ta och hålla sig kvar vid typ superhjältar och så. Så i Watchmen, den serien som finns både som film och som album, så finns det ju en karaktär som heter Rorschach. Som har alltid trenchcoat, hatt och såhär råskäggmönstrad mask. Och han är ju väldigt mycket antihjälten i Watchmen, för att han kämpar för att få fram sanningen, men han har väldigt tvivelaktiga metoder.
Ah, okay.
Och det är en sån typisk antihjälte som jag dras väldigt mycket till. Tvivelaktiga metoder är min grej. Men vad intressant med det här med det.
Ja, det är, man gillar, visst har man en förkärlek för hjältar som är lite destruktiva.
Ja, alltså, här var min lista, heter ju någonting med depraverade.
Ja, okay,
för att mina hjältar är så depraverade.
Men vad säger du, ska vi hoppa lite in i din lista kanske?
Det kan vi göra på en gång. Jag har ju, som vi pratade om innan vi började spela in, gjort två kategorier. För att jag ville ändå vara ganska så här, att jag ville slå fast lite grann. För när jag väl började tänka på, då har vi så många. Som man liksom så här dras till mer personlighetsmässigt. Så jag har två kategorier. Och vi börjar med den första. Emelies lista på fåfänga, depraverade dandyhjältar. Och det är då alltså alla i princip män, tyvärr. Eller tyvärr, men det hade varit trevligt att ha liksom en lista som var lite så här uppbruten. Men nu blev det lite kategoriskt. Det kommer ju en lista med bara tjejer sen också, så det känns ändå bra. Och det är ju då, alltså till exempel Sebastian Flight ifrån Brideshead Revisited. Det är ju en klassisk sån karaktär. Känner du till Brideshead Revisited?
Nej.
Det är intressant, för du är ju lite Sebastian Flight.
Aha, okay.
Och det var ju det jag insåg när jag skrev den här listan. Fan, det är ju Leo alltså. Men Brideshead Revisited är alltså en roman av Evelyn Vaughn.
Okay.
Som skildrar en mans berättelse när han kommer tillbaks under kriget. Jag tror att det är andra världskriget, är han löjtnant. Han kommer till en plats där han minns när han kommer dit att, men gud, det är här jag spenderade så många av mina somrar som ung.
Så här.
Och så är det liksom bara en helt tillbakablick i allt som hände då, som förändrade hans liv. Så här. Och då är det bland annat, en av huvudkaraktärerna där är då den här rika sonen i familjen som tar den här huvudpersonen under sina vingar. Och den här killen heter då Sebastian Flight och är egentligen bara en depraverad, fåfäng, fantastisk, assmart man som går runt med en jättestor teddybjörn. Och egentligen så går hans hela livet på att han bara typ super bort förmögenheten. Och han dör ju givetvis typ i så här Tunisien, eller det är någonstans där han ligger bara i en opiumhåla och liksom förtvinar och är lycklig och fåfäng samtidigt. Och nu menar jag inte att du besitter alla de egenskaperna.
Nej, men
det är just det här att det finns en scen där de ligger under ett träd och bara så här dricker champagne en helt vanlig dag. Och det är ju liksom lite vad man drömt tillvaro på ett sätt.
Verkligen, men det där är ju det är lite så när vi pratade om det här, vad vi uppskattar hos människor.
Ja, men exakt.
Avsnitt 3 tror jag.
Åh, det minns jag inte, men typ.
Och då pratar vi mycket om det här, människor som på lite det här sättet kan ta livet på det sättet.
Ja, exakt.
Att bara omfamna det.
Exakt.
Och livsmaximera det.
Exakt. Eller? Ja, det är livsmaximerare. Tack, det är väldigt, väldigt sant. Sen har vi Bunny från Secret History. Romanen av Donna Tartt. Har du läst den?
Nej.
Du måste ju läsa med böckerna.
Ja,
alltså det är ju det fantastiska, du kommer älska dem, särskilt The Secret History. Och The Secret History...
Jo, vänta, du har, jag läste
den. Ja, men den har du läst.
Ja, menar det. Jag har läst den på svenska, den hemliga historien.
Okej.
Jo, den läste jag på gymnasiet.
Ja, för det är sån här...
Alltså, fantastisk.
Och där är ju en karaktär som heter Bunny. Som har exakt samma typ av egenskaper. Romanen utspelar sig på ett college som är liksom ett internat. Och den här karaktären Bunny är ju då, som de flesta jag gillar, lite mörk, väldigt skör, depraverad, livsmaximerande och lycklig. Och älskar typ dricka och äta gott.
Gud vad man är svag för de här karaktärerna.
Alltså det är det jag menar.
För att kunna leva så måste du ha människor runt dig som är med dig av någon annan anledning.
Ja.
Till exempel om du var extremt rik.
Exakt.
Och då är människor med dig för att du har massa pengar.
Ja.
Och de skiter egentligen i dig.
Och
men annars, för du kan ju inte ha några riktiga relationer.
Nej, tror jag, nej, exakt. Du förstår ju allting.
Men man är så lockad av det.
Ja, ja. Man är lockad av idén. Men det är därför som jag tror att de här mest går hem i roman- eller filmform.
Liksom. Ja, det kommer
jag ihåg. Känner man en sån här person som alltid är så här? Går ju inte.
Men alltså, jag tror att det var där när jag gick till en psykolog ett tag.
Ja.
Som för övrigt hade världens coolaste namn.
Ja, för fan. Alltså man vill ju typ vara honom.
Ja, Jeremy Ray.
Oh, älskar honom. Jeremy Ray, om du lyssnar, vilket du inte gör. I will love you.
Då pratade vi mycket om det där med liksom förebilder och sånt.
Okej, vad intressant. Det här har vi aldrig pratat om.
Nej, jag kommer att tänka på det nu.
Fortsätt.
Och då sa han till mig så här, just för att jag pratade just om det där med friheten, med just den typen av karaktärer och sånt. Och då sa han till mig att han tror inte att det är en slump att just Homer Simpson har blivit en av västvärldens mest liksom framgångsrika och mest uppskattade karaktärer någonsin. Exakt. Som är just också faktiskt en man som inte tar något ansvar.
Alltså, bara... Det enda skillnaden är ju att Homer är tjock, tunnhårig och ful. Han är väl kanske inte ful, men han anses ju vara lite så här motbjudande enligt liksom de...
Ja, verkligen. Men det är just det här att, det är just det här att he don't give a fuck. Och därför är han så fri i sitt sätt. Och, att och det tycker jag var väldigt intressant.
Ja, det är superintressant och det är väldigt sant.
Ja, och det är någonting som... han var insiktsfull, Jeremy Ray.
Ja, men för det är också det. Som två andra exempel liksom, jag hade då på det här liksom, svava, lite störda människan. Det är ju Sherlock Holmes i tv-serien med Benedict Cumberbatch.
Ja, ja.
För att där, jag bara älskar honom. Alltså, första säsongen så tyckte jag han var skitirriterande. Andra säsongen var jag ju så kär i honom så att jag typ grät liksom, när han dog. Så det är ju en sån liknande, bara spelar fiol, är asrapp men också väldigt störd.
Martin har ju sagt att han kände sig lite som Dr. Watson där, så när han umgås med mig när jag blev arg på honom och när jag slänger ut så här lite rökridor mot honom aldrig genom hela sanningen.
Så jävla sant ju. Ja, och sen avslutningsvis då på listan så hade jag skrivit upp alla karaktärer som Leonardo DiCaprio någonsin spelat i olika Martin Scorsese-filmer.
Okej, okay, alla. Jag har tagit fram fem karaktärer. Nummer ett då, Josef K.
Åh,
i processen.
Favorit. Så mycket favorit. Ja. Det är en av mina favoritböcker of all time.
Det är fantastiskt.
Vi pratar alltså om Franz Kafkas Processen. Ja. En helt fantastisk bok som ni måste läsa. Om
kan jag tänka mig en bok man läser tidigt på litvet, eller?
Ja, det är typ, eller ja, tidigt är det ju inte, för det är ju ganska sent i litteraturhistorien.
Jaha, läser man kronologiskt?
Ja, man läser ju från Gilgamesh eposet fram tills modern tid.
Alltså, varför gör de så?
Jag vet inte. Jävla det var fruktansvärt, kan jag säga.
Kanske, jag tycker de borde ha mer temat.
Ja, exakt. Alltså det blir tematiskt först efter modernismen typ. Nej, så den är ganska sen, men jag hade ju läst den i gymnasiet för att det var en sån där statusgrej, man skulle ha gjort det när vi gick gymnasiet.
Jag läste Processen under samma tid som jag just klämde en span efter en tid som flytt.
Ja, det är klart du gjorde
det. Det är liksom, det är också lite så här, det handlade mycket om checklist.
Ja, exakt, exakt. men fortsätt, förlåt.
Den uppskattade jag ju mycket mer än många andra av de böckerna man läste då.
Ja.
Eftersom att jag, för mig är Franz Kafka just den här att han är ju en, på något sätt så är ju han en hjälte som kämpar mot det här personlighetslösa, tomma samhället egentligen. Där folk, man ska leva efter någon form av kontorshierarkier.
Precis.
I en byråkratisk värld.
Exakt.
Och bara acceptera det.
Ja.
Och aldrig göra något motstånd. Och så älskar jag det här att han är så passiv i sitt motstånd.
Ja.
Att han gör ju inte som till exempel Paolo Roberto skulle gjort.
Va?
Paolo Roberto skulle ju säga, vad fan är det här? Alltså, vad gör du?
Vad är det här? Nu är Paolo Roberto dessutom Anders Övergård. Det är helt ologiskt.
Ja, men jag bara kom att tänka mig, vi har pratat mycket Paolo Roberto i helgen.
Jo, i och för sig. I och för sig. Men jag tänker så här, att,
men alltså, om Paolo Roberto skulle utsättas för det som Josef K. gjorde. Daterat.
Ja.
Då skulle Paolo Roberto bli otroligt bara förbannad och läxa upp honom och försöka liksom prata lite vett med personen.
Exakt.
Och sen bli satt i en fängelsecell direkt eller någonting.
För er som inte känner till romanen Processen så kan jag bara kort säga att handlingen då är alltså, för att om man ska förstå Paolo Roberto-grejen. Josef K. vaknar upp en morgon och har blivit angiven, kan man säga, och blir arresterad för ett brott som han inte har begått, eller har han begått det? Det är lite så här,
och det är så här oklart,
för det blir liksom aldrig definierat vad brottet är.
Nej, han får inte veta. Exakt. Det är lite så här, på det sättet är det lite så här, lite moment 22 gör vi så där också, eller hur?
Alltså,
men inte med den komiken.
Nej, fast det finns ju en enorm komik i Processen.
Det är en svart.
Ja, fantastisk.
Och jag kan inte kanske prata för mycket om slutet, för att jag ska inte spoila.
Men slutet har ju en extrem komik på ett sätt, beroende på hur man läser det.
Ja.
Men vi ska kanske inte spoila det, nej.
Men jag gillar det att han liknar sig med en hund.
Ja, men exakt.
Och pratar mycket om skammen.
Det är sånt som hjältar gör.
Ja, men alltså. Ja, men det, så att det,
väldigt bra bra alternativ på listisen.
Ja, men det jag ser upp till honom. Mm. Ska jag riva av en till medan jag ändå håller på?
För fan,
ja. Okej, nummer två.
Yes.
Gandalf.
Va?
Ja, tycker han är så härlig.
Va?
Älskar Gandalf.
Varför det?
Men han är så cool.
Det är han.
Jo.
På vilket sätt?
Men alltså,
är det hans coola vita skägg, hans coola höga hatt eller hans coola trollstav?
Trollstaven tror jag.
Åh, herregud.
Men alltså, jag gillar det här liksom.
Fan vad tramsigt, jag dör.
Vadå?
Jag vet inte, det var bara så sjukt otippat. Jag blev såhär, jag... alltså bara chockad. Men lycklig.
Ja, även jag tycker Gandalf är en så härlig hjälte i de här Sagan om ringen-böckerna. Och i Bilbo-böckerna och i filmerna.
Jag trodde ju alltså att du sa fel och menade Gandhi först.
Nej.
Det hade varit mycket mer rimligt i sammanhanget. Ja, men okej, ja, nej, men absolut. Visst, ja. Gandalf, sure.
Han är så här, han har någonting som jag känner att jag är väldigt långt ifrån också. Att han så, nu bara ligger Emily här på soffan och typ kriverar. För att ni kan tänka sig att jag gillar Gandalf som hjälte.
Men det är verkligen, varenda gång du säger något så tror jag att du ska säga så här: han har något skärmigt över sig. Eller någonting annat.
Men han har något
som... Han känns så depraverad.
Ja, han är ju motsatsen till de här romankaraktärerna som jag brukar se upp till.
Ja, verkligen.
Men alltså, jag gillar hans sätt att han har ett lugn och han leder folk med silkesvantar. Men jag gillar också att jag tycker faktiskt att han är ganska dålig. Han hamnar mycket i knipa.
Ja.
Alltså, varför kan han inte använda alla de här trollformlerna lite mer?
Det där är det klassiska som alla ifrågasätter med Gandalf.
Mm.
Jag tycker att det är helt rimligt att han gör sin grej.
Det är också lite tolken att liksom, magi funkar inte på det sättet.
Nej, och kanske också att han kanske inte vill vara så slösig med det.
Nej, utan och vi kanske inte kan förstå riktigt hur avancerat det är att använda.
Exakt. Alltså grejen, jag förstår, jag gillar Gandalf som karaktär.
Ja, du gör det.
Aj, alltså, jag tycker jättemycket om
det. En av dina favorithjältar.
Nej. Den enda favorithjälten som jag har i det, liksom, den sfären är Legolas.
Ja, ah, okej. Okay,
Men det är ju av uppenbara skäl också.
För att han är het, eller?
Nej, men såhär, han är alv. Och alver är generellt lite mer såhär, snygga, depraverade, jävligt smarta.
Men om vi nu ska vara ärliga så är ju Gimli mycket mer depraverad än Legolas.
Jo, fast...
Men har du inte lockat så, eller?
Förlåt, fortsätt med din lista nu.
Ja, nästa då.
Ja.
Victor i Glamorama.
Ja, såklart. Mm. Bra val.
Fantastisk sjukt karaktär.
Ja, verkligen.
Vet inte om vi har pratat om Glamorama någon gång, men hört det så kan vi ändå, ja, annars får vi ta det igen. Som man bara,
ja, men jag tror inte vi har pratat om Glamorama, men det är ju en bok som har betytt mycket för oss båda.
Verkligen. Jag läste den på gymnasiet, gjorde du också det?
Ja, det gjorde jag.
Det är ju en bok av samma författare som American Psycho.
Bret Easton Ellis.
Yes. Och också Lustans lagar, va?
Ja, och där är han ju också med.
Ja, exakt.
För det är ju en fantastisk grej för er som inte har läst Bret Easton Ellis. Vi ska inte gå in på det jättedjupt. Men alla i princip hans böcker har karaktärer som återkommer i alla böckerna. Mm. Så att bland annat Patrick Bateman ifrån American Psycho förekommer också i Lustans lagar.
Mm.
Men det är bara, han är med i några meningar. Mm. Han är även med i Glamorama.
Ja, för visst är han är med så här att någon pratar om Patrick Bateman.
Exakt.
Och säger så här bara. Det är bara en mening till att han är helt sjuk.
Exakt.
Han har en hel vapenarsenal hemma.
Exakt.
Och sen nämns han inte mer.
Exakt, och det är sånt jag skriver.
Mm.
Men det är Victor.
Ja, och han är ju på något sätt, ja, han är ju verkligen den här lite depraverade, försupna personen
som
bara egentligen glider runt där i världen och är dryg.
Ja.
Han var så, alltså han var så on top of the world, tyckte jag. Och det fick mig så jäkla inspirerad. Så det var en sån här bok som jag och min kompis då Jonas läste samtidigt. Mm. Och refererade till ungefär 3 år.
Ja.
Och man önskade man var den här assnygga Victor och kunde leva ett sånt liv.
Exakt.
Men egentligen så var man en halvful 17-åring och gick på Tullinggymnasium. En sak med den boken som jag tänkte på var så snyggt.
Mm.
Jag vet inte om du tänkte på det, just det här att de namedroppar jättemycket varumärken.
Ja, för den hela boken, för er som inte känner till den då, den skildrar alltså modellers tillvaro, kan man väl säga, i New York under tidigt 90-tal.
Ah,
det är väldigt mycket droger, väldigt braverat, väldigt mycket så här Calvin Klein, Kate Moss, hela den grejen.
Och det är liksom så här, och det är hela tiden, alltså det nämns typ ett band eller en
ett
liksom
varumärke,
alltså varannan mening nästan.
Ja, den är skriven väldigt konceptuellt.
Ja, och det är mer just att man ska känna det, att liksom allting kretsar kring varumärkena, ja, för de är den enda verkligheten.
Exakt, det känns lite som att man tar MTV på 90-talet och fast forwarda och bara titta med ljud samtidigt som de pratar jättesnabbt liksom.
Och det jag gillade med den var ett moment där när de, för att sen flyger de ju till Paris i den.
Yes.
Och hur allting är exakt likadant, men de i boken namedroppas andra varumärken.
Exakt. Vad hade du med på listan?
Nästa då?
Ja.
Gud.
Va?
Ja.
Sorry.
Ja, men jag älskar. Det finns en grej jag älskar.
Uh-huh.
Det är när man kollar på film eller läser en bok eller någonting.
Uh-huh.
Och så kör de den här Deus Ex Machina.
Uh-huh.
Som, känner du till termen?
Absolut, men förklara gärna.
Det är egentligen det här att, okej, men nu är de här karaktärerna i en sån knivig situation.
Uh-huh.
Så det kan bara lösas med någonting övernaturligt.
Exakt.
Och då slänger man typ in Gud i bilden. Och jag tycker det är askul när man bara löser någonting med Deus Ex Machina.
Ja, men ta något exempel, för jag tycker att hela den grejen, jag säger Deus Ex Machina.
Ah, okay,
jag vet inte om det är rätt. Nej, jag har ingen aning. Men jag tycker att hela den liksom det begreppet, det känns som att det är någonting som mer användes förr. Det känns inte så modernt.
Nej, men det händer väl ändå ganska ofta ändå.
Men det är det jag tänker. Ja. Det är därför jag vill ha ett modernt exempel.
Okay.
När Gud steppar in och klarar
Alltså grejen att man brukar ju ta det så att det måste inte vara Gud som är Gud längre.
Nej, okej. Okay. För det jag tänker ändå när du säger Gud.
Men då är så här, ett exempel är till exempel i Sagan om ringen faktiskt.
Okay.
Där Gandalf blir räddad av örnarna. Ah. Brukar vi skriva som en sån. Och när örnarna kommer i slutet. Och när de hämtar Frodo och Sam där gapet.
Ja.
Nej, men jag tycker att man ser filmer hela tiden när det dyker upp. Att det är så här, aha, ja, nu händer det här. Men det brukar alltid vara så också att folk kritiserar det. Men för att, alltså, en del menar ju att det är så här att det här är ett tecken på att man tappar kreativiteten.
Ja, visst, absolut.
Och det är det ju.
Ja.
Vet du vem som uppfann termen?
Nej.
Aristoteles.
Det känns ju som att nu när vi gick in på Aristoteles, ska vi ta ett filosofistickspår?
Ja. Jag tänker, kan vi inte prata lite om den här frågan?
Ja.
Behöver vi hjältar?
Ja, det där är en ganska svår fråga.
Tycker
för
jag också.
Att jag tycker att på många sätt, särskilt om man tittar inom litteraturen och religionen, så är ju historiskt sett världen uppbyggd kring den här som vi pratade om när vi pratade om Neil Gaiman, tilltron till hjältar och tron på gudar. För gudar och hjältar är ju väldigt sammanflätade i att man generellt tänkte att hjältar var människor som gjorde gudalika saker.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm.
Och jag tror absolut att vi behöver hjältar. Men precis som vi pratade om där, så tror jag att hjältarna idag har andra betydelser. Och är mer saker som får oss att aspirera till saker. Mm. Alltså att aspirera till att tjäna mycket pengar. Eller göra världen till en bättre plats. Mm. Men inte på det konkreta sättet, tror jag, som till exempel Martin Luther King hade kanske. Utan mer så här att vi tittar på, jag vet inte, jag kanske tittar på Silvana Imam och bara så här, gud vad hon gör mycket för väldigt många människor. Det inspirerar mig, hon är en hjälte för mig. Förstår jag menar? Om man tar, nu är inte hon fiktiv.
Så då tycker du att hon, varför är så?
Men du förstår jag menar. Att på det sättet kan jag tycka att hjältar behövs. Men samtidigt så tror jag att varför de behövs har förändrats. För att jag tror att förr, så till exempel inom liksom, den grekiska mytologin och så, där använder man ju hjältar och hjälteberättelser för att förstå världen. För att ha rättesnören att leva sina liv efter. Det är inte som att jag vaknar mig imorgon och tänker, vad som Wackwood Silvana du?
Nej.
Utan jag lever i mitt eget liv. Men jag ser upp till
det. Men det tror jag. Jag tror att så här, just det här, vad skulle den personen göra? Det tror jag är så här, en hjälte i ens livs. Att en hjälte kan ha bra inverkan på ens liv och på ett samhälle. Om vi säger att man har några inspirationspersoner här i livet, låt oss säga att de finns eller inte finns, spelar kanske ingen roll.
Nej.
Och så ställer man sig just frågan, vad skulle den här personen göra?
Mm.
Att det är nog är väldigt bra, alltså så här, till exempel, om man vill leva sitt liv på ett visst sätt, så är det nog ett ganska bra sätt att fråga sig.
Exakt.
Eller hur?
Ja, mm. Jo, men det tror jag. Och det visar väl också just det att det finns väldigt mycket där. Nu gjorde jag ju ett litet skämt av det med Silvana, men mm. att det är en modern populärkulturistisk term att det här what would, alltså WW, mm. alltså så här,
mm.
what would, ja, jag vet inte.
Chuck Norris du.
What would Kanye West
ja.
Till exempel.
Ja, exakt.
Mm. Chuck Norris.
Jag frågar mig flera gånger om dagen, what would Gandalf do?
Än en gång så trodde du skulle säga Gandhi, för det var så mycket mer rimligt.
Jag tror att hjältar fyller en jätteviktig funktion.
Ja.
Det finns ju alltid hjältar. Det verkar ha funnits i alla civilisationer, ja, alla kulturer. Mm. Sen är det så här, vad de är och vad vi ser upp till gör att hjältar kan ju också leda till att vi ser upp till fel saker kanske.
Framförallt så tror jag att hjältar idag har bytts ut mot idoler.
Mm.
Alltså det är egentligen bara alltså, ord.
Ja, men för jag kan tänka mig att det nästan är synonymt.
Ja.
Men sen är det mer det här just att det är vilka typer av hjältar vi ser upp till.
Mm. Precis.
För att världen skulle ju säkert vara bättre om vi bara såg upp till människor som försökte göra världen bättre.
Precis.
Och så är det ju inte idag. Alltså,
lista hade ju inga sådana.
Nej.
Du har ju ändå Gandalf och Gud och så.
Ja, Gandalf, ja. Men Gud gör ju bara små, han bryter bara in lite snabbt. Ja,
exakt. Han kommer in och duttar lite. Mm. Man för. Ska jag dra lite mer på min lilla listis? Ja. För att jag har ju också lite tjejer.
Mm.
Det har ju varit ganska lite tjejer.
Nu. Mm, verkligen.
Okej, men min lilla lista då på Emelies lista på Kick-Ass tjejhjältar, mm. eller kvinnliga hjältar. Där har vi då först Blue Van Meer ifrån Special Topics in Calamity Physics.
Ja!
Mm. En fantastisk roman av Marisha Peschel, som jag pratat tidigare om i den här podcasten. Som ju är väldigt snarlik Secret History.
Verkligen.
Den är ju nästan identisk. Mm. Men med då en kvinnlig protagonist istället för en manlig protagonist som det ju är i Secret History.
Ja, den är svinbra.
Det är alltså en helt fantastisk bok. Alla lyssnare borde läsa den om ni inte har gjort det. Den heter Fördjupade studier i katastroffysik på svenska.
Just
det. Men den bör läsas på engelska tycker jag personligen. Och det är ju en mordgåta. Mm. Men otroligt, otroligt smart, superintellektuell, mega huvudkaraktär.
Ja.
Som bara liksom...
Hur häftig som helst.
Som är så jävla cool.
Ja.
Man älskar henne på alla vis. Så hon är liksom topp på listan. Sen har vi då Matilda, den kvinnliga karaktären i Leon.
Ja,
filmen okay. Leon.
Mm.
Som ju spelas av Natalie Portman. Och det är nog mest bottnat i att jag...
Aldrig fattat att det är Natalie Portman.
Va?
Förrän nu.
Va?
Nej.
Skämtar
du? Nej, det gick upp för mig nu när du sa det.
Okej, okay.
Ja,
intressant. Nej, men filmen Leon kom ju 94. Det är en film om en liten tjej som blir omhändertagen kan man väl säga av en man som jobbar som hitman. Och han utbildar då henne för att också bli hitman.
Mm.
Sådär. Och förutom att hennes stil är ascool och hon bara är så jävla cool, hela hon. Så var ju såhär, en dröm när jag var liten, lite att såhär, bli ihop med en hitman.
Ja.
Jag var stor. Så att jag, när jag såg den filmen första gången var ganska liten.
Mm.
Inte jätteliten, men ändå egentligen ja, men lite för liten tror jag.
Det var jag också.
Ja.
Det var lite att jag inte riktigt fattade den första gången jag såg den.
Ja, men lite, ja, men
och sen såg man den igen och bara, oj.
Ja, men exakt. Den gjorde väldigt stort intryck på mig på jättemånga sätt. Och särskilt då Matildas karaktär, för att hon på något sätt lite förkroppsligade det, allt det som jag aspirerade då mentalt som ett litet barn till att vara på vis. Vilket ju, ja, det är ju något Jerry Murray säkert skulle ha mycket att säga något om. Jag älskar henne och därför så är hon med på listan, för jag tycker att hon är jävligt cool och kickass.
Ja, skithäftig.
Och sen sista då är Imperativ Furiosa, alltså Charlize Theron's karaktär i Mad Max Fury Road.
Den har inte jag sett.
Hon är ju så satans kickass.
Ja, det är hon.
Vi har pratat om Mad Max Fury Road i den här podcasten. Jag är rätt säker på att jag har klippt bort det.
Mm, jag tror också.
För att det blev lite för lång podd. Så att jag tar tillfället i akt nu och säger det att om ni inte har sett Mad Max Fury Road så går den fortfarande på bio.
För visst berättade du för mig att du satt och slog i luften. För att du blev alltså,
exakt. Vi pratade ju om det då, ja. Att jag var så upp i varv av ilska, frustration, fascination, adrenalin när jag såg den. Så att jag satt och punchade framför mig i luften i biostolen. Helt inne i filmen. Och efteråt så gick jag bara som på ett adrenalin-high. Av att den var så amazing.
Mm.
Det enda som fascinerar mig när jag tänker efter det är inga turtles på din lista.
Nej.
Saknas det?
Ja, faktiskt. Min favorit var ju Leonardo.
Ja,
mm.
min med.
Ja.
enbart på grund av namnet faktiskt.
Ja, samma här.
Nej. Jo. Ja, det är mer logiskt för dig. För min favoritnamn, jag var liten, var Leopold. Av någon jättekonstig anledning.
Jaha.
Mm. Av någon, det var någon, någon kejsare tror jag som hette det. Som jag var ju väldigt besatt av Hermans historia när jag var liten. Det var mitt favoritprogram som på fredagen när jag var liten. Titta på Hermans historia. Lära mig om svenska kungligheter och sånt. Jättekul tycker jag. Jag är sån historienörd.
Jag brukade så här just med, jag gillade ju Leonardo för att han hette Leo då,
nästan. Ja, uppenbarligen. Ja.
Och men när det var under en period på gymnasiet när jag fick frågan om jag bara hette Leo, som jag brukade ljuga och säga att jag hette Napoleon.
Vi behöver komma på lite smeknamn, känner jag.
Ja.
För jag är väldigt mycket för smeknamn. Ja. Typ det första jag kallade din flickvän Denise var ju denne.
Ja.
Och nu har det ju satt sig så pass mycket att hon har bytt namn till Finn.
Ja,
för att jag är ju smeknamn, alltså det är mitt sätt att visa affection väldigt mycket.
Men då kan du få kalla mig för
Leodeo.
Nej, Ganden.
Gandis.
Gandis.
Då okay, men du är, men det låter som att du är Gandhi.
Ja, Gandhi, ja, visst ja.
Jag säger Daffe, men det blir Gaddafi.
Nej, för Martin är Gandar då, men då låter det som lite såhär en marojan, såhär att det är Gandhi.
Ja, exakt. Ja, vi får jobba lite på den. Vi kanske bara ska kalla det för Deus.
Ja.
Deus ex machina.
Jag har ju försökt att bedöpa Martin lite till Mattis.
Ja, vi säger ju Mattis när vi är lite slappa.
Ja, för att jag gillar tanken på Martin som Mattis i Ronja Rövardotter.
Ah, den limmar inte alls för mig.
Nej.
Men Martini tycker jag är mycket mer rimligt.
Ja.
Mm. Det sitter ju som en smäck på honom. Men ja, nej, jag tycker Mattis, det är lite slappt. Men, men är det också för att du har lite Birka sån grejen going on?
Ja, kanske det.
Ja, men alltså för att du har varit ginger, tänker jag. För han var ju väldigt ginger. Du är ju inte så jäkla ginger längre.
Inte alls.
Men för det känns som att det har limmat lite. Det har varit fint. Denise har ju väldigt Ronja-eskt hår.
Verkligen.
Och det är lite också så att jag känner att jag vill ju vara typ Lovis, men jag är ju en rumpnisse. Ska vi snabbt nu binda ihop den här säcken eller?
Ja.
Vi tänkte att vi ska prata om vad vi ska prata om nästa gång.
Ja, exakt. Och då antar jag att vi tar, vilken är din favorithjälte i
verkliga livet? Självklart gör vi det.
Som har existerat.
Ja, exakt. Så jag ser fram emot det. Du vet att Gandalf inte har funnits på riktigt, va?
Nej.
Okej.
Men vad heter skådespelaren? Ian någonting,
va? Ian McKellen.
Ian McKellen, ja.
Ja, okej.
Så där har vi ju min.
Fantastisk person i för sig.
Ja, härlig, eller
hur? Ja. Du vet inte om honom.
Nej, jo,
ser på din blick att du vet inte ens hur han ser ut.
Jo. Jag är ändå så här lite av en aktivist för homosexuella rättigheter och så.
Ja, absolut. Okej, men då har vi det som nästa veckas fråga. Tack för en fantastisk podd. Vad skönt det är att vara hemma hos dig och bara inte, liksom, du ska inte åka någonstans.
Nej, det känns jätteskönt.
Du har fritslat in det här för gott.
Ja, oh, nu ska jag bara hänga här.
Ja, skitskönt. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Fortsätt göra det. Fortsätt tipsa om oss. Vi älskar er. Ni är fantastiska.
Hej då!
Hej då!